Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tofflan, välkommen till lunch med Lisa.
Trevligt.
Jag ska börja med att tacka dig. För ungefär ett år sedan så gjorde jag en jättestor bukoperation.
Okej.
Jag var inte rädd för själva operationen eller eländet som var i min kropp. Det jag var orolig för, det var att vara patient. Jag hatar att vara liksom omhändertagen. Och du var jättestort stöd till mig för att
slippa
vara patient.
Ja,
jag har alltid från liksom, jag frågade så här, när jag går svullnade ner så här, hur ska jag med stygn? Vågar jag dra bort tejp? När vågar jag duscha? Hela tiden. Och du kom så bra.
Det är väl dels är det med en yrkesskada, men sen handlar det ju också om att jag nyligen själv gjort en buk, eller
ja, men någon
inte
operation.
Så jättenyligen, men strax före.
Ja, men så tack vill jag säga. Du var min lilla livlina i verkligheten när jag satt hemma och tittade på så här glamour på tv. Jag tyckte
du var så jäkla envis. Du kom igång så fort.
Ja, jättesnabbt. Men jag var så förberedd också.
Ja.
Och nu sitter vi här i ditt tjänsterum. Jätteläckert. Gammalt hus.
Ja.
Uppsala universitet.
Ja.
Jag blir lite sentimental när jag är här. Jag gillar universitetsmiljö. Och här har jag både pluggat och jobbat lite grann. Trivs du?
Ja, jag har precis idag avslutat min femte vecka här på IT-avdelningen. Ja, det är jättehäftigt. Att jobba på ett universitet är jättehäftigt alltså.
Ja. Men en fråga bara. Så här, alla arbetsplatser och nästan alla jag känner jobbar på en IT-avdelning. Vad fasen gör man på en IT-avdelning? På riktigt?
Ja, alltså för det första så är jag den avdelningen jag jobbar på nu, den är nästan lika stor som hela den arbetsplatsen jag har på innan jag kom hit.
Men det var också någon akademisk arbetsplats,
ja,
ju, kan man
ja,
säga.
Eller Sveriges, myndighet. Sveriges geologiska undersökning.
Ja, en myndighet.
Men här då så jobbar vi till exempel med e-lärande. Vi övervakar universitetets olika system. Det finns ju massor med system. 77 tror jag det är. Om jag kommer ihåg min läxa rätt.
77 system för att driva universitetet.
Ja, det handlar ju om allt ifrån student.
Pratar du känt jag lite under tiden?
Ja. De var väldigt knappiga.
Ja.
Men lite så. Och så ska vi ju informera om vad vi gör och vi ska kommunicera. Och vi ska
är det det du gör?
Informera. Jag är kommunikatör. Eller det stod faktiskt informatör i anställningsbeviset. Eller ja, i annonsen. Men jag kör på med mitt kommunikatör. Det är som tvåvägs informatör som man förr.
Ja, nej, men jag håller med om det. Kommunikation är ju, det uppstår ju alltid något hos mottagaren. Även om man bara tänker att det här ska bara, vi ska bara berätta just det här, vi behöver ingen dialog, så uppstår ju något hos mottagaren.
Om man säger så att ja, vi ska bara berätta om det här och vi vill inte.
Nej.
Då är man ganska störd. Du får inte reagera på det.
Nej.
Du får ju gå och snacka med dina kompisar, men då blir det ju inget bra.
Nej.
Det jag vill ha den här
dialogen, ja. Tanken. Men,
och jag har trampat i alltså 5 veckor som sagt, jag har trampat i getingbon, jag har trampat i klaveret, jag har gjort bra saker också. Men då får jag möta människor.
Men det vågar jag. Det tar ju tid innan man sätter sig i en arbetsplats, liksom, vad som händer. Sen är väl de här liksom kolosserna. Herregud, hur många anställda är det?
Ja, du frågar mig.
Typ 8 000. Ja, men det är ju jättestora arbetsplatser. Och alla skulle tycka. Och IT är ju liksom motorn idag i all verksamhet. Det har gått så fort. Mm. När jag slutade på Stockholms universitet, det är 20 år sedan, då var ju inte alls IT så liksom centralt i verksamheten. Det var ju så att en dator kunde ligga ner en vecka utan någon tyckte, herregud, det går ju inte idag. Men det var ju ingen som tyckte att det var särskilt konstigt. Så det har gått jättefort. Så ni är liksom centrala i att det ska funka.
Det kan man säga.
Ja. Och, då är det olika...
och vi har ju servicedesk och sånt där också. I den delen. Och då... Men vi ska också jobba med att utveckla saker och ting. Utveckla till exempel, som jag sa, e-lärarna. Då, det handlar ju om att hitta nya metoder att undervisa på. Jobba tillsammans studenter och lärare på en gemensam elektronisk plattform.
Ja.
För att förenkla det hela. Ja, liksom det är inte så enkelt som det låter. Men,
Men sitter det också såna här typ IT-arkitekter och bygger system här?
Eller? Ja, det gör det ju också.
Det är liksom en komplicerad avdelning. Många specialister på en IT-avdelning.
De har bland annat byggt intranätverktyget.
Mm-hmm. Så det är man köper ingenting sånt?
Man bygger
till och så här.
Men jag har ju lite önskemål där också, att vi har stångats lite grann.
Ja. Och du, på dagarna då? När du kommer hit, vad gör du? Vad ska du göra?
Jag har en plan, så den faller ju alltid.
Ja,
men det är ju så. Och det är det som är så roligt att jobba som kommunikatör. Man, alltså, det kan ju hända vad som helst.
Mm.
Och jag gillar ju... Förr i tiden så var jag väldigt känslig för det här när det kom akuta grejer och det här skulle prioriteras och då fick jag lägga allting åt sidan. Det var skitjobbigt för mig.
Ja,
nu tycker jag tvärtom. Mm. Det är så lustigt, men det är så roligt. Jag tycker det är jättekul. Mm. Åh, nu kommer en akut grej. Vi måste kommunicera det här och hur ska vi göra?
Men vet du, jag känner likadant. Kan det ha, nu låter jag jättekonstigt, kan det ha med åldern att göra? Att man blir modigare eller att man behöver utmaningarna? Man får en kick av det. Och för att man vet att det här kan jag lösa.
Och det här att det finns en trygghet i att alltid veta vad man ska göra. Att ha samma arbetsuppgifter hela tiden, visst. Men det är ju de här oväntade grejerna som kan bli så roliga och spännande. Så man inte vet hur de slutar.
Men tror du är ju... Du jobbar som kommunikatör, sen är du extremt kommunikativ i sociala medier. Alltså, om jag bara tittar på alla. Du
gjorde en förstudie.
Nej, men alltså, jag har följt det. Jag tänkte på det faktiskt. Jag vet ju exakt hur det ser ut när du äter din frukost, lunch och middag i ditt hem. Jag vet hur du dukar, jag vet vad du äter, jag kan följa liksom en meny ungefär som det. Jag har ju kompisar, min kompis Agge som jag har känt i 50 år nu. Jag har ingen aning om hur hon äter. Alltså när hon inte äter med mig.
Mm.
Förstår du? Jag vet allting.
Det tror som, du? Nej. Tror du? Du tror det? Det är många som tror.
Ja.
Det är många som tror att de känner tofflan. Mm. Liksom. Men,
nej, det gör man inte.
Jag
nej.
Gör
för glimtar. Mm. Och det bra kommunikation är. Det är ju också det professionella roll. Att kommunicera bra grejer. Liksom, vad behöver mottagaren veta?
Precis.
Och det så gör du privat också.
Jag försöker ju ge en bild av den privata personen jag gör, men inte för mycket. Jag har liksom gränser. Jag visar inte allt, jag skriver inte allt.
Nej.
Jag har, som alla människor, har jag svarta sidor eller jag har saker som jag inte är så stolt över. Och så. Och det kanske man inte flaggar med.
Nej. Fast jag tycker det är väldigt kul att följa dig. Därför att du känns så opretentiös. Och det är någonting jag väldigt uppskattar väldigt mycket.
Vad kul. För att jag försöker ju vara det. Jag är ingen... jag är bara en vanlig människa som gör saker och det är så jag uppfattas. Det är jag inget speciell. Och
nej, fast det är det som gör människor så speciella idag, nu för tiden. Där alla nästan försöker vara någon annan än den de är. Är det här med att kommunicera, tror du det är medfött? Eller tränas man till det som barn?
Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag är ju ensam barn. Jag har inga syskon.
Nej.
Och min mamma var sjuklig redan sen när jag var liten. Alltså, så att hon var mycket långa perioder inte hemma.
Mm.
Och jag växte upp ganska ensam med min pappa då som jobbade heltid. Och på den tiden så fanns det ju ingen som, vem tar hand om barnet?
Nej,
och det
nej.
Fick ju lösa sig på något sätt liksom. Och varken mormor eller farmor eller någon bodde ju i närheten då. Men det löste sig.
Mm.
Det fixade sig alltid. Och jag tror väl, kommunikation vet jag inte, men det var väl där som kärleken till böcker och läsande på det för jag lärde mig läsa jättetidigt för att det blev ju ett sällskap ett sätt att och det var ju inte farligt på något sätt. Jag satt med min bok och jag du vet så här, va.
Så var det med mig också tror jag att man jag hade så stort åldersspann till mina syrror och böcker blev så det var så bra underhållning
och fantasin och allt det där och så där. Sen när jag blev äldre så min pappa var ju journalist.
Mm. Jaha.
Och han var ju alltid, han stressade ju alltid.
Som lokaljournalist?
Ja, precis. Han stressade ju alltid. Och när han var ledig så ringde telefonen i alla fall. Mm. Då var det en fasta telefon, men ändå, det var tjänstetelefon.
Mm.
Och då skulle man svara, om pappa var ledig, då skulle man svara och säga att nej, han har avlidit. Nej, så, säg att jag har avlidit. Ja, säg att jag har avlidit. Nej, men så jag fick ju lära mig då att alla dessa vita lögner. Och
precis.
Men jag sa, nej, journalist ska jag aldrig bli.
Nej.
Men jag stod och steppade där mellan bibliotekarie då eller journalist och så hamnade jag som kommunikatör.
Mm. Men det hänger alltid ihop där, för det är flera stycken jag pratar med som säger att läser man mycket så vill man skriva och förklara. Mm. Så här. Hänger det alltid ihop?
Kanske gör det, för jag skriver ju också. Jag skriver ju extremt mycket. Jag läser jättemycket. Folk säger, hur hinner du läsa så mycket? Det är en prioriteringsfråga.
Det är verkligen, det håller jag med om.
Hur hinner du glo så himla mycket på sport?
Ja, exakt. Folk sitter bort sin tid framför dessa tv-skärmar. Eller, jag tror folk inte gör någonting också ibland bara. Det kanske man behöver göra, men,
jo,
att göra ingenting för mig, det är bara att playa en bok.
Ja.
Det är så skönt.
För mig, jag tänker, alltså, du ser, jag har alltid boken. Jag har alltid en bok på gång, jag har den alltid med mig.
Ja, och det är också, du är väldigt opretentiös när det gäller litteratur. Jag kom på mig själv i så här kategoriska, bara dissar vissa så här deckare. Men det är dumt, för det är man behöver ju läsa olika stilistiska typer.
Du kan inte sitta, jag tar ju med mig boken när jag går och käkar lunch här. Va?
Mm.
Och lunchrestaurangen är alltså en skolmatsal i ljudnivå och antal människor som äter där. Då kan du inte sitta och läsa en djup handbok om EU till exempel, utan då blir det ju deckare.
Ja, alltså
och gärna pocket, för det är lätt att ha med sig i fickan.
Ja, man behöver inte lika rädd om
nej,
det.
Nej, precis.
Jaha, så det är så. För, ja, jag ser ju hur mycket böcker du har hemma.
Men sen recenserar jag också på bloggen då, böcker. Och då får jag mig tillsänt från förlag eller författare, väldigt ofta debuterande författare, men ibland vad ska jag säga, etablerade också. Så, och då blir det ju lite, då blir det lite längre inlägg om de böckerna.
Men för det är kul, för du bloggar ju också.
Mm.
Och det har du gjort länge.
Ja.
För du, och då tänker jag så här, om man är, bloggen var ju liksom en digital miljö.
Mm.
Så då måste du ha varit intresserad av IT och digitala miljöer, eller var lite intresserad av lärare det. För det var ju lite knepigt i början att blogga. Det var svårt att lägga upp bilder.
Fast det var ju inte så där. Jag var ju inte bland de första som började blogga. Jag började blogga 2009.
Det känns ju länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Men det finns ju folk som har hållit på hur länge som helst.
Alltså. Mer än 10 år har det funnits så länge.
Ja. Så att, och det var ju min särbo som sparkade igång mig. För att hon höll på att bli galen på mig. För jag hade ju då blivit arbetslös.
Mm.
Och klättrade på väggarna. Och hade så mycket som jag ville liksom sådär ut med. Så att hon sparkade igång mig och sen var det färdigt.
Mm.
Och jag, utrymmet på den bloggen tog slut här om ett par veckor sedan.
Gjorde det?
Ja. Så jag,
startade en ny. Ja, du startade en ny. Ja.
För grejen att jag kunde ha köpt till utrymme på den. Men ja. då hade jag fått betala varje år. Liksom.
Aha, och okay.
Gratisbloggen ligger ju alltid kvar.
Mm. Ja, det går ju alltid att länka idag. Ja, folk klickar ju ofta på länken. Mm. Så. Och då har man väl lagt in det som bokmärke.
Betalar jag inte så försvinner skiten.
Ja.
Mm. Och nu är det ju mer en dagbok. Det är ju för mig ett sätt att tanka ur dagen på något sätt. Har det blivit.
Ja, fast i och med att du är kommunikatör då, så har du ju ändå sorts filter. För du begriper att folk läser det så här. Och där sitter någon och tittar på det från andra håll.
Men jag trodde ju inte det från början. Jag tänkte ju... För mig var det bara... Då var det så här... Jag hade det jobbigt. Det var en tuff tid.
Mm.
Och jag skrev av mig. Jag var ganska svart. Och jag var så här... Jag mådde inte så bra. Så här. Och jag tänkte... Det är ju ingen som vet om att den här bloggen finns.
Nej.
Att jag, men det, plötsligt så insåg jag att... Oj.
För läser.
Ja. Nu är det ju mindre... Eller färre som läser.
Men det tror jag är för att folk har blivit latare. Man orkar inte läsa så långa texter. Nej. Tyvärr.
Ja. Men det stör mig inte nu, för jag skriver ju inte för... Jag skriver faktiskt inte för andra så mycket. Nej, jag skriver mest för mig själv. De här dagboksläggen.
Ja, det är ett behändigt sätt att spara allting på. Man kan ha bilder och sånt där. Käka du, det är lugnt.
Ja.
Jo, för det... Vad var jag inne på där? Jo, det är också den här öppenhjärtligheten.
Mm.
Du känns så... liksom imponerad av det. Folk som vågar öppna... Du säger att du filtrerar svarta sig, men du vågar ju ändå öppna om så här, svårigheter med arbete till exempel. Mm. Att samhället idag gör så att, särskilt kanske kvinnor i vår ålder, det pratar vi aldrig om. Plötsligt bara, puff, vet du vad? Jag ska säga en sak, Toffla, att när jag är ute på arbetsplatsen, jag ser nästan aldrig kvinnor i vår ålder. Mm. Jag vet inte vad de är.
Mm.
Vart tar de vägen? Jag ser jättemånga tjejer, chefer, mellan 30 och 45 kanske. Mm. Jättemånga ofta, välutbildade, duktiga, rapp. Vad kul. Jag ser gubbar i vår ålder. Jag ser killar i yngre ålder. Men vi, liksom kvinnor i vår... Jo, jag kan hitta dem på socialkontoren som socialchefer ute i kommunerna, kanske äldreomsorgschefer och sånt där. Men jag ser dem aldrig på andra arbetsplatser. Försvinner de? Går de upp i atomer? Vad tar de vägen?
En del av dem jobbar på IT-avdelningen på Uppsala universitet.
Det är så att
det är jättetrevligt.
Ja.
Tycker jag, för att här finns en sån bra blandning av åldrar och kön. Och sen kan man väl säga att när det gäller den tekniska biten så är ju övervägande män.
Ja.
Och den andra biten så att säga är det kvinnor. Då, men, så det är väl fortfarande ganska stereotypt om man säger.
Mm.
Men annars tycker jag det är en jättebra blandning.
Men du har ju någon tänkt, någon i ledningen har fattat att en arbetsplats är bättre med olika åldrar och olika erfarenheter och sådär.
Mm. Så, man har tänkt, vi har en väldigt bra avdelningschef tycker
men,
jag.
Ja, men det är bra.
Framförallt så, men jag tror att det har nog inte varit, det är hon.
Mm.
Hon, det har nog inte varit så lätt, eller är nog inte alltid så lätt för henne. Hon har nog haft det ganska tufft och fått, det är nog kanske många som tycker att hon är tuff och så.
Jo, men och det måste man kanske vara för att samla bra människor omkring sig.
Och sen har jag också den bästa enhetschefen också. Och det är en yngre tjej. Hon är yngre än jag. Hon är nästan 20 år yngre än jag.
Mm.
Bästa chef jag har haft.
Mm. Ja.
Kommunikativ så det... Alltså nu, hon kanske kommer att lyssna på det här och det, men jag säger inte det där. Tycker verkligen det. För att hon svarar alltid när jag har frågor. Hon svarar inom rimlig tid.
Mm.
Hon, det är aldrig så där att jag kommer och stör.
Nej.
För man har ju 1000 frågor när man är ny.
Ja, gud ja. Ja,
man sticker in huvudet så här, alltid ett leende.
Mm. Ja, men det är en väldigt svår tid när man är ny på en arbetsplats. Man,
ja,
men det är en avvägning, så här, hur mycket ska jag våga fråga? Hur mycket förväntas jag till mig själv? Men å andra sidan, det tar ju tid om jag ska liksom göra fel många gånger.
Precis. Och jag tror att när man blir äldre så vågar man, då inser man så att, ja men... Det går ju faktiskt fortare om jag frågar någon.
De kan
ju
åtminstone
säga så här, ja men leta där.
Just det.
Om de inte har tid så. Än att jag sitter och gör fel och det blir dumt och det blir ännu värre.
Det är många som sitter och fejkar på jobbet. Så här. Ja, jag fattar. Och så får man inget material. Så det är som att, nej men gud, de kan ju inte. De kanske inte kan Excel, de kanske inte kan Word. Och så man får inte in de här, det här materialet som förväntas.
Jag sitter ju nu och reviderar en kommunikationsplan som är alldeles för gammal.
Mm. Och alldeles för stor, tror jag.
Ja, dels är det två. Uh-huh. Det är en kommunikationsplan och en policy. Mm. Och jag har slagit ihop dem till ett dokument. Och den är, jag tror att det står 2013 på den, men den är skriven 2010.
Uh-huh.
Och då sitter jag och jobbar. Jag har tagit upp den gamla Word-filen, sitter och jobbar. Och sen så skulle jag då skicka ut den här för att få synpunkter. Och då skriver jag så jättedetaljerat. Sätt på granska spårning och kolla.
Ja.
Där ser du mina ändringar och här ser du hur det blir utan. Alltså, ja. Sen jag hade skickat iväg det. Fan, jag jobbar på en IT-avdelning. De vet det här.
Ja, men det kan man inte ta fel.
Men han kan inte ta fel. Det kan sitta någon som inte
vet hur
man
gör.
Jag själv lärde mig detta för inte allt för länge sedan när jag jobbade på mitt förra jobb som redaktör. Då skulle jag sitta och korrekturläsa. Då var ju det här jätte... väsentligt att kunna.
Ja.
Jag har ju bara använt Word som skrivmaskin.
Ja, det tror jag många gör. Och överhuvudtaget tror jag vi underutnyttjar våra apparater.
Ja.
För de är ju byggda för mycket mer kapacitet och fiffigare lösningar. Men vi orkar inte ta oss tid att lära oss alla.
Nej, men sen, sen i tidens begynnelse då, när jag började jobba som informatör, som hette på den tiden, då hade man ju... Så småningom fick man ju... Jag har ju stått vid ljusbord och monterat trycksaker.
Ja, och det, jo, gud, ja, det där kommer...
Men sen kom ju PageMaker och du satt ju och gjorde layouter på skärmen. Och jag har jobbat lite grann i InDesign och så här, men jag är inte så bra på det. Jag hoppade av trycksaksbiten och drog mig mer åt webb och sådär. Så att, men det är fortfarande så att jag använder ju Word mest för att skriva.
Mm.
Och sen gjorde man ju någon sorts form då i ett layoutprogram. Och så bara, jag kan visst inte det där. För det har blivit jätteavancerat. Alltså.
Ja, och det är därför jag tror att den liksom, yrkesgruppen, den blir specialistgren också. De här som formger texten.
Ja.
Även inne på arbetsplatser som inte har med reklam att göra.
Jo.
Så behövs det liksom de som kan göra snyggt. Medan du kanske är mer den som kan tänka på målgrupp. Vad är det som ska komma ut? Hur formulerar vi oss? Och det här content som alla pratar om, alltså innehållet.
Och det var så himla synd, för att när jag var på anställningsintervju här, eller första anställningsintervjun då, så var det en kollega med som jobbade mycket. Hon jobbade mycket med webbutveckling, men hon jobbade också då med trycksaksproduktion. Alltså formgivare, alltså duktig på det. Och sen när jag gick vidare till intervju omgång två då, och skulle träffa högsta chefen här och några till. Och då berättade de för mig att hon har fått ett nytt jobb, den här.
Mm.
Och det var så synd, för jag tror att vi hade kunnat jobba så bra tillsammans. Då. Nu får man väl, antingen så får man lägga ut trycksaksjobb om det kommer sådana. Ja. Eller så får man väl utnyttja den centrala
kommunikationen.
Men jag var väldigt tydlig med att jag är ingen trycksaksmakare.
Nej, och det kanske
så jag har inte lurat någon.
Nej,
men jag är fortfarande provanställd.
Ja, det är det. Det är sånt där finns kvar.
Ja, men det har väl återinförts. Så var det ju inte för några år sedan att det var en provanställning.
Det är så ängsligt på något sätt.
Ja, fast det är ganska skönt. Det är skönt för mig
också. Ja, det är skönt för den som anställd.
Om jag känner att det funkar det här. Funkar
kan man dra utan att dåligt samvete. Men visst är det lite så att vi... Alltså, kvinnor... Gud, vad låter sur och deppig nu. Men kvinnor i vår ålder försvinner lite från här. Jag vet inte vad de tar vägen. Många startar nog eget, tror jag.
Mm.
För att de känner att de inte liksom har hemma, eller de kommer inte in igen på arbetsmarknaden. Och då drar de egen låda.
Det är också så här, Arbetsförmedlingens första råd. Men nu ska vi starta eget.
Ja. Jag går på kurs och får lite bidrag och sånt där.
Jo, precis. Och det kan man ju göra liksom om man har kanske någon ytterligare i familjen som har en inkomst.
Ja, precis.
Om man inte har det, så jag är akut behov av en inkomst nu. Jag kan inte vänta 2, 3, 4 år.
Nej, det finns inget skyddsnät. Tänk om man är ensam då och blir sjuk. Mm. Ja, men det går ju inte. Det funkar inte, för egenföretag har ju inget skyddsnät.
Nej,
alls.
Nej.
Så att det är... Nej, och det är konstigt att man missar de där tjejerna. De bara försvinner. Mm. Det finns en enorm kraft ju. Ja. När man är i den här åldern och har
jätte orkost och tid. Och... Inga små barn. Och, ja, men så är det. Man är ju fan en tillgång.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, det här med IT, jag är jätteintresserad av det. För jag tänker också att kraften i vad IT kan göra är lite underutnyttjad just i den akademiska miljön. Att det fortfarande är att ungdomar, eller ungdomar, nu är de vuxna också, eller äldre också. Men att man samlas i salar, någon står framme och pekar på någon eländig PowerPoint som jag hatar förstås. Och du vet, man mal. Så det är lite av det gamla föreläsandet. Sådär. Man skulle kunna jobba mycket mer med att digitalisera själva utbildningen. Ju. Mm. Eller hur?
Men det vi har ju använt både här och sen på min förra arbetsplats. På, jag har ju också varit en sväng på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. som har filialer lite här och var. Så att vi har jobbat med distansmöten eller lektioner där man har haft med sig någon på skärmen då, så att säga. Mm.
Det
är jättebra. Och det har varit ganska... Jag har varit på någon alltså inte som student då, men som åhörare eller på ett lunchseminarium här i vår nya fantastiska lärosal. Ja. Den är ju helt alltså det är som att gå in i ett aniara.
Ja.
Och så sitter du där och så, bak i ryggen så har du då har vi Gotland med oss. Campus Gotland tillhör ju också Uppsala. Så hade vi dem. Och så står någon framme och pratar. Och okej, det var ett PowerPoint på 3 skärmar. Men det får man ju liksom...
Jo, men jag försöker fokusera finns att visa film.
Och så mikrofonen var då en fyrkantig mjuk kudde som kastades runt och när det kom frågor. Så det var jättekul alltså.
Ja, men och jag tänkte just på Ultuna. Jag undervisade där länge i en kurs som hette flygbildstolkning.
Oh!
För att man skulle flygbildstolka vegetation. Mm. En sån kurs skulle ju utomordentligt lämpa sig för digitala miljöer. Mm. Nu samlades alla i en lokal med instrument och det var alltid brist på de här grejerna. Och att vet, man skulle sitta två och två. Idag finns ju tekniken att kunna sitta hemma vid sin egen dator. Jag tror inte att det är så liksom väl utbyggt ändå.
Nej, men vi jobbar på det här.
Ja, ja men det är bra. Och är det så här, känner ni, ja det vet inte du efter så kort tid, men är det vissa ämnesområden i den akademiska världen som är mer på när det gäller digital utveckling?
Det vet jag inte. Jag kan inte svara på det.
Man kan tänka att kanske de mer ingenjörsvetenskapliga, men så Ångström-laboratoriet ligger nära, att de är lite mer intresserade för att de har det här liksom,
jag kan tänka mig, alltså, jag själv är ju gammal litteraturvetare då. Och jag kan ju tänka mig så här, bokläsarna, de har nog, det blir nog liksom lite hur gör man då,
ja,
så att säga.
Är det
jag som inte ens läser. Jag läser inte e-böcker, jag vägrar.
Nej, det tycker jag är svårt också.
Jag vill ha den där, jag vill känna den lukta
på. Ja, jag gillar papper.
Ja.
Och det är olika papper och precis olika omslag.
Men när jag recenserar böcker, förlåt om jag
avbryter.
När jag recenserar böcker, då brukar jag ofta skriva om formen och omslaget och sådär. Jag tycker om när det flikar ibland och sådär. Om det är snyggt, om det är snygg bild och sådär.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är ju jätte... det är ju första intrycket.
Det är sånt där jag tjatar om när det gäller trycksaksproduktion också. Det är roligt att öppna någon trycksak som är snyggt. Den någon har ansträngt sig. Men litteraturvetare alltså. Här är från Uppsala eller?
Ja.
Hur sjutton?
Jag kommer från Östergötland.
Just det, du träffar de här Ingrid Dryas folk.
Ja, precis. Jag kommer som de flesta andra här i Uppsala, så är inte jag härifrån.
Nej, men det är väldigt långt från Östergötland till Uppsala. Ja. Det är närmare kanske till andra högskolor.
Ja, Linköping till exempel. Men alltså jag... Efter gymnasiet så stack jag utomlands. Jag bodde i England ett år ungefär.
Man gjorde det på vårt tid.
Hade det varit min unge dag, jag hade aldrig. Men de erfarenheterna jag fick vill jag inte vara utan. Men det kunde jag gått helt.
Ja, det är tufft.
Oj, det är en historia för sig. Sen var det dags att komma tillbaka hem då. Då visste jag inte vad jag skulle göra. Så då sökte jag, kom in för att gå på folkhögskola ett år. Bara för att fundera ut vad ska jag plugga sen på riktigt. Och den folkhögskolan låg en bit utanför Uppsala.
Biskopsarne, ja, det förstår jag. Den fina folkhögskolan men det är lite såhär statusfolkhögskola.
Jo, det är jättemånga författare som har varit där bland annat.
Och de satsar mycket på läsande och skrivande.
Vi hade på min tid hade vi en jättebra rektor som verkligen drev kultur. Så. Men då blev det inte så svårt att ta steget och söka till Uppsala. Sen. Och då blev det litteraturvetenskap. Alltså jag sökte, jag kom faktiskt in i Göteborg. Mamma och jag tog tåget dit en dag. Och skulle fixa ett studentrum. Och jag grinade, för jag hade ju kompisar här va. Jag ville ju hit. Jag ville
redan liksom ställt in det på
Göteborg. Kräks liksom. Nej, så. Men så. Och jag hade reservplats här. Sen kom jag in här. Sen kom jag hit och sen blev jag kvar.
Men det blir några här. Alla som lever här är väl sådana som har gått på högskolor och universiteten här. Och liksom bara rotat sig.
Och jag tog min examen 85-86 någonting. Och sen började jag jobba. Och sen...
På den resan.
Ja.
Vad ska du sen då? Finns någon till karriär? Ska du bara jobba?
Alltså jag har
du kommer ju inte kunna gå i pension.
Jag kommer att dö den dagen. Att inte få jobba för mig, det har varit ett sånt straff.
Ja, det har jag förstått när jag har följt det.
Det har varit...
Slarvar vi lite med det. Att vi liksom inte riktigt... Man pratar om arbetslöshet som om det bara vore siffror. Mm. Att man inte tittar på de här enskilda individerna som faktiskt mår riktigt ruttet varje dag. Det borde man ju prata om kanske mer.
Men det Arbetsförmedlingen gör, nu ska jag vara ganska elak här.
Det kan man vara,
och det här är sant och det är skrattretande. Då tar de in en språkkonsult som hjälper dem att formulera trevliga standardbrev som de skickar. För att de är livrädda för att prata. De är livrädda för att prata med arbetssökande. Arbetsförmedlingen. Och ska man få kontakt med dem, man kan inte ringa till dem, man får mejla till dem, så tar det liksom 3 dagar innan de svarar. Och så skickar de här standardbreven. Och jag twittrade lite ironiskt om det. Om jag instagrammade, skitsamma, både och antar. Varpå den här språkkonsulten som har tagit fram det, hörde av sig och frågade om de fick använda det i sin som positiv reklam för detta. Och då skrev jag så här, ironi är svårt. Alltså som arbetssökande vill man bli sedd. I alla fall ville jag tvingade min handläggare att jag vill ha avstämning, jag vill ha en återkoppling på alla jädra aktivitetsrapporter jag skickar in. Om jag ska sitta och göra det här som jag är tvingad att göra, då vill jag att prata om det här och resonera, och jag vill liksom ha någon som bryr sig om det. Och som tur var hade jag en bra handläggare.
Ja, för att ha ett personligt möte måste vara jättevärdefullt.
Ja, ja.
Om man inte träffar andra vuxna dagligen eller så, att man inte har någon kontakt utanför sitt hem och sin familj.
Fast vi träffades inte liksom.
Nej,
men vi ringde. Men liksom ja, vi hade två träffar per termin.
Mm.
Per år kanske, ja, det var inte mer. Men hon, alltså en gång i månaden så skulle vi höras på telefon och prata igenom de jobb jag hade sökt och varför det blev nej. Och
fan, det låter som du borde bli generaldirektör.
Ja, men jag har erbjudit mig flera gånger, men de var inte nej.
Nej, men på riktigt, för jag menar också att det är så, jag gillar inte heller det där. När vi på något sätt använder våra gemensamma medel och driva verksamheter som ska hjälpa människor. Och så ser man att de som jobbar med den här verksamheten inte vågar eller vill eller har lust att hjälpa människor. Eller har byggt upp någon jävla koloss som helt bara...
Men det har ju blivit... Alltså, Arbetsförmedlingen idag är ju bara en jädra kontrollmyndighet.
Ja,
som jobbar för A-kassan alltså.
Ja.
För att bevaka så att A-kassan inte låter någon slinka igenom som inte ska...
Och fuskarna kommer ju alltid finnas. Ja, men... De finns ju ändå.
Och jag säger det. Fuskarna, de är ju dumma, ursäkta, men alltså, fuska, det lilla jag levde på då, det är ju inte ens en tredjedel av vad jag får idag, netto.
Nej, det där.
Så det, alltså, fuska, det, jag förstår inte vem som, men det fanns ju de som gjorde det naturligtvis. Mm. Ja, nej. Nej, så låt arbetsförmedlarna förmedla jobb istället.
Mm.
Koppla ihop arbetssökande och företag så kanske de skulle kunna uträtta någonting. Istället för att, vad gör de på A-kassorna då?
Sitter bara så här.
Jo, det sitter en massa tanter. Det är bara tanter som
där jobbar. Är kanske
tanterna. Där är tanterna. Och det är de oförskämda tanterna som sitter där.
De där som vaknar på morgonen och grinar.
Varenda en så gott som har varit oförskämd.
Mm.
Och inte bara mot mig, utan även mot min handläggare på Arbetsförmedlingen. Så det är inte jag som är överkänslig i det fallet. Jag har blivit utskälld av en handläggare på A-kassan Vision för att jag minsann har nog med all säkerhet den senaste mobiltelefonen, det har jag råd med.
Ja, men sådana där grejer.
Men vad vet du om det? Och det har jag inte.
Nej, men och sen så ska hon bara skita i sig så. Och det där, jag menar,
dumma grejer. Hon vet ingenting om mig.
Nej, och tittar man liksom på i samhället, vi har så många av den typen av instanser. Mm. Och jag pratar väldigt mycket om att sen kan man ju då sitta inne på kommunikationsavdelningen och göra folder eller så här, hej, vi är flexibla och vi tror på det personliga mötet och sådär. Det där tror man ju inte dugg på när man väl möter de här individerna sen. Så att det är ju bara ett löjligt liksom draperi för den vanliga verksamheten. Och det där att de som jobbar i den verksamheten har kommit så långt bort ifrån sina kunder, eller vad man ska säga, och glömmer bort sitt uppdrag.
Ja.
Och jag vet inte när det blev så, eller hur blev det så? Hur lät det bli så? Jättekonstigt.
Ja, det är...
Men nu kommer vi från din karriär. Nej, ja, det här med, vad vill man göra? Alltså, jag tror ju fortfarande att jag ska kunna bli florist och sådär. Det kommer jag aldrig kunna bli, för jag är ingen fingerfärdig. Jag försöker, jag kan inte baka, jag kan inte göra snygga mat, jag kan inte göra något, jag kan inte göra fina saker. Jag är helt såhär bara, jag kan inte pyssla. Jag ser såna här fina grejer, där ska jag försöka klippa, så ser jag bara som en tvååring har gjort det. Så jag kan inte bli så, men jag går ju att tänka att när jag blir vuxen, då ska jag bli florist.
Jag gillar ju till exempel krukväxter. Jag har tagit med lite några stackare.
En utav dem är jättefin. Det är en fetbladsväxt där som
ja, precis. Men de ska få liksom pinna på sig här. För att de mådde inte så bra hemma. Så.
Jag äger ingen krukväxt.
Jag har 50 krukväxter.
Men gud, hemma. Är det en hobby liksom?
Ja, det har bara blivit så många. Och jag kan inte döda, jag kan inte kasta dem. Och alla är jättearga på mig som ska vara krukväxtvattnare när jag är borta och sådär. Varför har du så många? Det här är ju här och du behöver byta jord och det här, du måste liksom göra något.
Nej, men det är svårt att döda, det går inte.
Döda inte mina blommor.
Det finns någon konstnärinna som har gjort något installation, någon film på att blommorna faktiskt fysiskt mår illa när man bryter sönder dem. Och så. De har någon ljud, hon har undersökt på något vis. De har nog ljud. Alltså gud man, det skär ju i kroppen. Men då blir man ju vegan eller vad som
helst. Ja, precis. Liksom. Men jag tog hit 4 i alla fall för att de skulle få må lite bättre.
Men, vadå, men vet du vad de heter? Arter och sånt där? Ja, det där är en pelargon.
Ja, det här är en mårbacka som behöver pinna till. En mårbacka. Det här är en sån här... Ja, vi brukar säga pengaträd.
Ja, men pengaträd. Mm. Det,
precis. Och det där är en sån här garderobsblomma.
Jaså?
Den behöver inte ha så mycket ljus och inte så mycket vatten.
Nej.
Och den som står till höger där, det är en kardemummablomma. Om man,
det blir det kardemumma?
Om man lussar på bladen så doftar det kardemumma.
Vad läckert.
Så kan jag låtsas att jag har bullfest här.
Ja, det är jätteläckert. Jaha, men det, så du gillar det?
Men sen förstår du så ska ju vi flytta, om ett år ungefär, ska ju vi flytta härifrån.
Ska ni? Lämnar ni det här området i universitetsmiljön?
De håller på att bygga ett nytt hus till oss.
Var då något sånt?
Nedanför slottet.
Fint ska det vara.
Ja, nedanför slottet nära botaniska trädgården.
Och där ska bara det här som har med IT och utbildning?
Nej, universitetsförvaltning.
Okay. Ja. Så ni ingår i förvaltning?
Ja,
det
är
det. Ja. Så att
och då blir det ju helt annorlunda. Och det blir ju öppna landskap.
Ja, just det.
Jag tror att, alltså jag har ju uppfattat att det är väldigt jobbigt för många.
Mm.
Man är van att ha sitt eget krypin och alla kommer inte att få det.
Nej.
Frågan är om någon ens får det.
Nej. Nej, det brukar bli så här stor landskap, sen blir det så här telefonrum, man kan gå in och man behöver ringa. Så det är ett helt nytt sätt att jobba, förstås.
Och jag har suttit i ett kontorslandskap under en kort period på en kommun, jag ska inte säga vilken. Jag återvänder aldrig dit.
Mm.
Och det var värsta tiden i hela mitt liv alltså.
Jag tror inte på det.
Så fort någons telefon ringde, då var det bara lägga ner. För du kunde inte skriva eller göra någonting. För att,
ja, men det, och jag tror inte på det. Tänk dig själv, man är 8-9 timmar på jobbet per dag. Det är ju som om man skulle ha sovsal hemma. Mm. Liksom, nej, men nu går det hem och så sover alla hela huset i sovsal. Det skulle vi aldrig acceptera. Nej. Fast det är ju rimligare, för då sover man ju ändå bara. Här ska man försöka utverka något, göra någonting, utföra ett arbete.
Samtidigt som vi hade ju som sagt en avdelningskonferens för ett tag sedan om det här. Och pratade mycket om det här huset och bygget och sådär. Jag tror att det också kan bli bra. Därför att man kommer närmare varandra. Mm. Nu så sitter vi på 4 plan här, 3 plan egentligen. Vi har upphandlingsenheten också som inte hör till oss, men de sitter i samma hus.
Mm.
Vi sitter väldigt utspridda.
Mm.
Universitetet i sig, förvaltningen, de är utspridda på flera ställen i stan. Mm. Och det är inte bra heller.
Gamla lokaler.
Ja, några sitter i Luthagen, några sitter nära gamla universitetshuset.
Mm. Mm.
Och så sitter vi här. Och det, ja, nej, det är inte så
bra. Nej, men det är ju charmigt man vill ha. Jo, det är bra att samla alla. Jag ser du har så gamla stickkontakter. Man har liksom försökt bygga ut infrastrukturen allt eftersom och dra nya ledningar. Ja. Det är ju bättre. Men varför kan man inte bygga små rum till henne?
Jag tror
att ha någon egen liten vrå.
Någon typ av vrå får man ju sen. Ja. Och sen så tror jag också att man efter... Alltså, om det visar sig att det inte funkar så tror jag att det finns sätt att snabbt smocka upp väggar om det behövs.
Ja, det är klart. Jo, så är det säkert.
Så att man får.
Men det är också det här, det är så vackert här ute.
Det är vackert.
Gamla gröna.
Men du förstår, vi nedanför slottet, du har botaniska.
Ja, det är mitt.
Och botaniska, alltså jag kan ju gå där i timmar.
Men Uppsala är så vackert.
Ja, det är vackert.
Visst är det det?
Men också väldigt, Uppsala är också väldigt hårt.
Är det det?
Mm. Det är hårt, det är väldigt akademiskt, det är väldigt svårt att komma in och få in en fot någonstans om du inte har kontakter.
Ja, men mycket bygger väl på kontakter, för många är kursare sedan tidigare, många känner många och det här att man blir kvar på orten när man har pluggat och sådär. Så att, och hela stan är någon sorts självdrivande verk. Man utbildar folk som sen liksom placeras ut i verksamheterna och driver dem. Och så går det som en never ending story här. Ja, det är så. Det kanske är, jag upplever det inte som det när jag bara är här. Men jag kan tänka mig det. Det är svårt att komma hit och vara som en utsticka. Någon som inte... Mm. Eller hur?
Och du kommer ju nästan ingenstans i den här stan om du inte har en akademisk examen.
Nej.
Alltså,
det är verk och myndigheter och avancerade arbetsplatser.
Ja.
Så de där lätta jobben som alla pratar om, de finns inte i Uppsala.
Ja,
de enkla jobben.
Fast det finns det.
Ja, men... Kommer du någonsin flytta ifrån?
Vet jag inte.
Vad skulle det vara?
Jag vet inte. Ibland så är det, jag har tänkt så här att när jag blir pensionär, då ska jag flytta tillbaks då till, inte till metropolen Byhålan då kanske, men till Stöllestan. Mm. Alltså Vadstena. Mm. Där är så puttrigt och fint. Mm. Och så här. Men eftersom jag nu behöver jobba så mycket så vet jag inte om det blir verklighet.
Nej.
Det är ganska dyrt.
Ja, det är ju. Det är dyrt. Och det är ju också...
Det är fint vid vattnet.
Ja, det är jättevarmt.
Alltså, Fyrisån.
Ja, men det är inte vatten. Jag håller med. Nej, men jag håller verkligen med. Jag känner också det där med vatten är så otroligt viktigt i en boendemiljö. För också, det ger dofter av vatten. Alltså, så fort man kommer nära en större sjö så känner man en doft. Det gör man ju inte på den här lilla bäcken som tar sig igenom stan. Och det är lite trist. Uppsala skulle ligga där Norrtälje ligger. Det skulle vara perfekt, faktiskt. Men det här har varit din boendemiljö sen du då slutade.
Ja, jag var 20 när jag kom hit. Och nu är jag lite äldre.
Ju är vi lika gamla nu och jag. Det tycker jag är roligt.
Nej, du är mycket äldre.
Ja, jag är ett helt år. Men jag får säga att jag är sent på det.
Jaha, men jag är född i april. Så.
Det är ett halvår som skiljer oss på. Men det, ja, det är roligt.
En av mina äldsta vänner faktiskt, från Byhålan då, är ett år och en dag äldre än jag. Fyller dagarna efter varandra. Så.
Mm.
Så det var tårta, det var mycket tårta den på våren. Jo, men det var ju många kompisar som fyllde år samtidigt.
Ja, ett kompispar, en han och en hon, de träffades, de är födda samma dag, samma år. Sånt tycker jag är så här konstigt. Det blir alltså lite...
Verkligt, ja, det är läskigt.
Spoke, ja, det var för träffar. Ja, det är härligt. Ja, vad ska du göra på internet sen då? Twittra, instagramma? Facebook, LinkedIn, men vad kommer nästa grej?
Jag vet inte. Poddar är ju väldigt populärt, har jag hört.
Ja, det är populärt. Jag är inte så... någonting för dig.
Jag är inte någon lyssnande människa. Så, alltså, jag har svårt... Jag kan vara lite ljudkänslig. Ja.
Mm.
Så det är därför jag tycker om att stänga, ha en dörr som jag kan stänga om i kontor. Så att säga.
Men du, podd, skulle det kunna vara någonting för er i verksamheten att använda när ni kommunicerar?
Ja, det skulle mycket väl kunna vara.
Så jag är här. Så folk kan gå och lyssna på till och från jobbet eller inför konferenser.
Jag träffade ju en kollega i morse som jag bor granne med också.
Mm.
Som är så duktig och cyklar. Mm. Jag åker ju bil då.
Mm. Ja,
då sa hon så här. Ja, men nu ska jag lyssna på en spännande bok medan jag cyklar till jobbet. Så här. Och det tar sin lilla stund och cyklar. Ja, så jag kan ju inte precis läsa när jag sitter i bilen. Och, så att...
Ja, men många som kör bil lyssnar på böcker. Jag gör det aldrig.
Jag lyssnar
på radio.
Ja, jag lyssnar på radio och så... Och sen är jag... Jag får ju horn bakom ratten i pannan.
Jaha, så du sitter och tutar.
Ja, jag sitter och skriker. Nej, tutar gör jag inte. Men jag visar finger, jag skriker idiot.
Mm.
Och all diverse andra...
Det gjorde jag till vaktparaden idag. Mm. Jag fastnade, de stod på Vallavägen och lät sina hästar stå bajsa. Jag bara, bort med dem. Det finns alléer, det finns parker. Måste ni hålla till på Vallavägen? Det var kö, bilar, bussar. Och jag rullade ner rutan och skrek typ fuck off.
Du gjorde det?
Ja, nej, men jag blev så otroligt irriterad. De kunde valt vilken annan väg. Det var nästan bara för att liksom provocera, kändes det som.
Ja. Nu kommer Lisa. Ska vi ut? Kom på det här stället.
Jag måste fråga en sak. Du gillar du blommor så här. Men en sak måste jag ge dig väldigt cred för. Du dukar så vackert till dig själv.
Oj,
när du ska äta mat. Det gör min mamma också. Hon äter också ensam ofta. Och hon gör alltid fin och en bricka eller en tablett och sådär. När jag tittar på Instagram eller så att alla lägger upp så här poppis maträtter, så har de kanske ganska fint på tallriken, men inte fint runt om tallriken. Nej. Är det viktigt?
Det är tvärtom för mig.
Ja, men, ja.
Och för jag är ingen matlagare.
Dina varmkorvar med räksalen ser skitgoda ut. För att det är så snyggt runt om.
Och då är det inte riktiga korvar. Eller? För att då är, jag äter ju inte
fläskonöt.
Jag äter kyckling.
Och varför är det så?
Jag var vegetarian ett tag.
Mm.
Det var också i samband med att jag flyttade hit. Och sen så... var det ganska svårt på 80-talet. Var svårt. Mm. Men då skulle man äta ute, då blev det sallad.
Ja,
det blev
det inte mätt på. Räksallad kan man inte leva på.
Så, och då alltså började jag käka fisk och skaldjur och sen gick jag vidare till kycklingkalkon. Men sen stannade det.
Mm.
Så jag har ju inte ätit rött kött sen jag
var... Men har du tänkt på en grej? Det kommer nu så här, det kallas för flexitarianer. Mm. Att man ska äta mer vegetariskt. Det är ju så där vi åt när vi var små.
Ja.
Vi åt ju inte kött alls många dagar i veckan.
Nej.
Det var ju liksom så här buljongbaserade soppor.
Ja, men det var ju,
kokt blomkål och stuvade morötter. Ja, det var ju helt annan mat.
Helt annat.
Så då var man ju liksom flexitarian. För det var väl ingen som kallade det för det.
Mm.
Äta blandat.
Ja. Nej, men, men fortfarande är det så att man ska göra saker. Man ska på såna här happenings av olika slag. Ja. Så här, och det är mat inblandat. Så där. Då måste man ju så här, jaha... Då måste jag nästan förvarna och säga att ja, jo, jag äter inte kött sådär, inte allt. Jaha, du är vegetarian. Nja. För säger jag att jag är vegetarian, då brukar jag ofta fortfarande få den här salladen som jag inte vill ha, va, alla gånger.
Men vet du vad jag börjar med? Ofta när jag bjuder hem folk, jag gör liksom så små bufféer.
Mm,
för det har blivit enkelt. Fräscha grönsaker för sig, lite proteiner av olika slag. Och så får folk mäcka ihop det där på sin tallrik. Det är enklare för mig som ska stå för middagen.
Mm.
För jag behöver inte hålla grej varmt i olika turordningar och skjuts in. Och det är enklare istället för att hålla på frågan. Vad äter du? Vad äter du? Vad äter du? Så får de fasen. Och man får ofta kvar till dagarna efter som man kan äta. Jag som inte gillar att pyssla.
För det finns ju också folk som är överkänsliga mot mat.
Exakt.
Alltså, det är ju en ökande skada. Ja.
Det har jag ofta tänkt på, de avancerade maträtterna som man ser på tv. Och nu hatar de där små barnen som står och är någon mästerkockar. Man bara, åh vilken dålig... känner mig själv
som
usel.
De ser ut som 40 tar du väl knappt 10.
Jag hatar inte barn, men jag hatar fenomenet att små barn ska behöva stå och vispa upp det så här champagneskum och vad det är. Men det jag tänker på, alla de här avancerade maträtterna, det är ju att de innehåller ofta så många ingredienser. Så att är jag då lite allergisk mot tomat eller äpple, så då går ju hela grejen bort.
Mm.
Så att råvarorna för sig.
Mm.
Men är det viktigt att ha snyggt runt tallriken? Ja, det är det.
Ja.
En tablett och en servett.
Kolla.
Ljus.
Nu pratar jag med
mamma. Ja, men det får man göra i den här podden.
Mm. Men kolla hur det är på sjukhus till exempel.
Mm. Grått.
Ja, precis.
Ja.
Och vad händer när man är inlagd på sjukhus? Förutom att man, ja, man genomgår någon sorts behandling eller operation eller någonting. Man går ner i vikt.
Mm.
För att det är så... Och så säger man att maten är så äcklig. Ja, det är nu till viss del. Men det kanske beror på att man måste äta en viss typ av mat för att man gör någonting. Men om man gjorde det lite trevligare runt omkring.
Men jag också ser, just på Instagram så ser jag ju där med barn. De dukar till barn. Barn får knappt tallrikar. De får inte bestick så att tvååringar ska sitta och plocka små matbitar med händerna från tallrik. När ska de få bordskick? Låter jag gammalmodig?
Nej, jag håller med.
För det är väl lite kul för barnet att känna att de kan sticka en gaffel i matbitar.
Så jag är uppvuxen med tygservetter.
Ja,
personliga silverservetter.
Ja, och det låter snobbigt men det är praktiskt.
Ja. Ja, visst, det är precis. Men det här är pappas och det här är mammas och det här är min.
Exakt. Och gud, min mamma kommer älska dig när hon hör det. Precis så känner jag också.
Men det är jätte... Och den har jag kvar hos mamma. När jag kommer hos mamma till mamma så dukar vi oftast med den.
Och ja, det är...
Till korvkiosksmaten då, för det oftast blir nu för tiden. För att mamma lagar inte mat. Och...
Jag gillar ju sån där mat. Jag älskar sånt. Grillkorv. Det kan vara kyckling eller kalkon. Och de här kläggiga sallade. Ja. Jag tycker det är så mycket.
Och när jag åker ner till mamma då frossar vi sånt. För att hon går ju och hämtar sin mat på en sån här äldreboende restaurang.
Mm.
Och det är ju inte så där. Det är aldrig pommes frites till exempel.
Nej. Precis.
Och pizza vill hon ha, så då åker jag efter.
Men det ska man väl unna sig.
Ja.
Trevligt det var att vara här. Och du är precis som jag trodde att du skulle vara. Därför, och jag tror det för att du visar en så... Jag förstår att du är medveten om hur du presenterar dig själv. Och jag tycker du gör ett väl utvalt liksom, perspektiv på hur du vill bli uppfattad. För du är så härlig.
Tack.
Jag kommer att fortsätta följa dig både på din blogg och på Twitter. Där heter du Tofflan.
Tofflisen på Twitter.
Tofflisen heter det där, ja.
För Tofflan var upptaget.
Okej, Tofflisen.
Och Tofflisen på Instagram också.
Instagram också. Och där får man ju då en inblick i liksom ditt liv. Och det är ju många kan identifiera sig i det där.
Jag hoppas det. Och att det inte behöver vara så himla... Men som du var inne på, att det ska vara så himla, det ska se så glamoröst ut och det ska vara alltså mode och alltså jag är totalt jäkla ointresserad. Du ser hur jag ser ut nu. Ja, nu är det inte det här bildpodd, men
ja, nej, men jag
jumpadojer och jeans, det är det som gäller, va?
Ja.
Jag har en hälsporre som bråkar nu och då kan man inte gå i andra skor än jumpadojer. Ja, jag ska få stötvågsbehandling på måndag. Jag har aldrig fått det förut. Men det är sista utvägen här nu alltså. Uh-huh.
Men den som vill kan jaga upp dig och fråga om kommunikation. Tänk på att många unga då har jättemycket erfarenhet. Prata om böcker. Hänga lite runt dig. Prata om arbetsmarknad, jobb, universitet.
Ja.
Lycka till på ditt fantastiskt roligt, häftiga nya jobb.
Ja, jag är så glad att vara här. Så det är ett fantastiskt jobb. Det är så spännande. Det är en så spännande arbetsplats.
Det förstår jag. Mm. Jag är lite avundsjuk.
Mm, får komma hit.
Jag får komma hit och hänga mycket.
Ja.
Kram på dig. Vi ses på nätet.
Ja, det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej!
Hej!